fred. Vi ska begynna och sända ett rop upp till ham som hör det svagaste rop från syndens och dödens jord. Och du ska veta, du som sitter här idag med dålig samvittighet och troslivet är gått i stå, han hör det svagaste rop. Han väntar på ditt rop och han önskar att göra något nytt i ditt liv. Sannhetstolk och taler, tröst i sorgens daler, råds och styrkes ond. Stärke, stärke Gudoms finger, freden överbringer liv i dödens land. Ge oss kraft, livsens saft, la oss eje himlens glädje rikelig här nede mitt i all vår skröplighet. Vi ber, Herre, om att du själv ska uppenbara ditt ord för våra hjärtan. Det står icke i min makt, och därför ber jag dig om det. Vill du beröra mig och alla andra som är kommet, så vi kan förnämma din stämme. Det ber vi i Faderens, i Sonens och den helige ons namn. Amen. Vi ska begynna och läsa i Efesebrevets tredje kapitel, ett enaste vers, vers 12, i Jesu namn. I ham har vi frimodighet, och vid troen på ham har vi adgang med tillit. Och för vi ser lite närmare på detta ena vers i Efesebrevet, så vill jag läsa Noe från första Mosebok kapitel 25. Om Noe som sker mellan Jakob och Esau. Första Mosebok 25 från vers 29. En gång där Jakob höll på att koka en maträtt kom Esau hem från marken rent utkört. Och Esau sa till Jakob: "Vär så snill och låt mig få sätta till livs noa av det röde du har där, för jag är rent utkört." Därför kallade de ham Edom. Då sa Jakob: "Sälj mig då idag förstfödselsrätten din." Och Esau svarte: "Se, jag håller på att dö. Vad värd har väl då förstfödselsrätten för mig?" Jakob sa: "Ge mig din ed först." Och han gjorde sin ed på det. Han sålde förstfödselsrätten sin till Jakob. Jakob gav så Esau bröd och linsevälling, och han åt och drack. Så reste han sig och gick sin väg. Slik föraktet Esau förstfödselsrätten. Alltså, Esau var en ködlig man. Han levde här och nu. Det jag ser, det jag kan föle och det jag kan tänka. Han manglet evighetsperspektiv. Han manglet en gudomlig dimension. Och då är ju förstfödselsrätten ingenting. Icke något att samla på. Han var överfladisk, levde för nytelse och välvärde. Och därför kom han också till att förakta den gudomliga gave. Och alltså, när han så kommer hem från jakten, sulten och trött, och så känner han doften av maträtten Jakob ställer med. Och då följer han: "Nå må jag ha mat, och jag må ha det nå." Och så säger Jakob: "Ja, visst du lovar att sälja mig förstfödselsrätten din." Du ser, egoismen och cellivet, när det får leva så växer det. Och det gör det att han här, han ska ha mat och han ska ha det nå. Och hvis han inte får det ögonblickligt, så följer han det som han ska dö. Han säger det. Jag håller på att dö. Vad ska jag då med förstfödselsrätt? Och så kom spörsmålet. Vilken värdi har Guds gave för dig? Det där som ligger som ett löfte och som hörer framtiden till. Och som ännu inte är uppfyllt. Alltså, Esau sålde sin förstfödselsrätt för Jakobs linsevälling. Så föraktade han födselsrätten, den förstföddesrätt. Och här ska vi gå tillbaka till Efeserbrevet. I ham har vi frimodighet. Och vid troen på ham har vi adgang med tillit. Halleluja. Vad flott att få läsa det tidigt på morgonen idag. Jag har adgang med tillit. För det jag får fullständigt se väck från mig själv. I ham har jag adgang med tillit. Tänk. I Efeserbrevets första kapitel så vittnar Paulus detta. I kärlighet har han förutbestämt oss till att få barnekår hos sig. Vid Jesus Kristus, efter sin frie viljes råd. Barnekår hos sig, vid Jesus Kristus. Allt drejer sig om Jesus, husk det. I ham har vi frimodighet. Och hvis du mister blicken på ham så har du ingen frimodighet. Det vet själefienden. Han jobbar 24 timmar i dygnet på att du ska rätta din blick mot dig själv. Då blir kraften, hoppet och lyset borte. Och så börjar våra sammankomster och minne mer om begravelse än bröllop. Alltså, hvis vi märker oss vad han verkligen säger, det kan nästan ta pusten från en. Alltså, den är evangeliets ufattelige rikdom och välsignelse. När det begynner litt att gå upp för vårt hjärte så är det på en måte som om det tar väck gränsen mellan det synliga och det osynliga. Mellan det naturliga och det övernaturliga. Guds löfter och Guds rikdomar, det spränger alla gränser. Så länge vi får ha fokus i ham. Det är det handlar om. Guds ord säger att hans löfte har gett oss allt som tjänar till liv och Guds frykt. Står det? Att Herren har i sina löfter gett oss allt som tjänar till liv och Guds frykt. Tror vi det? Lever vi som om vi trodde det? Jag ska läsa något ifrån Andre Peters brev. Kapitel 1. Från vers 3 ett stycke hör. Eftersom hans gudomliga makt har gett oss allt som tjänar till liv och Guds frykt. Vid kunskapen om ham som har kallt oss vid sin egen härlighet och kraft. Och genom detta har gett oss de största och mest dyrebara löfter för att dere vid dem skulle få del i gudomlig natur efter att dere har flyktet bort från fördärvelsen i världen. För att dere vid detta skulle få del i gudomlig natur. Hungrar vi icke efter det? Är det här omtrent som är så på förstfödselsrätten? Tja, vad betyder väl det? Det är väldiga ting. Och i Efeserbrevets första kapitel säger Paulus: lovet vare Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som har välsignat oss med all åndelig välsignelse i himmelen i Kristus Jesus. Jag likar den svenska folkbibelns översättelse bättre här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens välsignelse. Du ser, när jag bara läste det här att han har välsignat mig med all välsignelse i himmelen, så levde jag i många år och trodde att det blev mitt först när jag kom dit. Men bägge översättelserna är riktiga, för det är från himmelen det kommer. Men alltså, han vill välsigna mig här och nu med all den himmelske världens välsignelse. Och märkte det, som i Kristus har välsignat oss. Hvis noe blir gitt mig som en gave, så blir jag inte rikare av det hvis jag inte tar det emot. Då minner jag om han som, och det är många år sedan, så det var en miljon väldigt mycket. Han hade vunnit en miljon. Och så satt han så sorgtyngd där hemma när naboen kom på besök. Och sa han, oss nära. Ja, sa han, är du klar över att jag är skyldig över 300 000 på huset mitt? Ja, men sa han, det drunknar ju i miljonen. Har du inte tagit den ut? Du är ju rik. Nej, men sa han, i mig själv så har jag bara gäll. Det är inte ydmykhet, det är navlebeskuelse. Rätt ditt blick mot ham som har betalt en så kolossal hög pris för att du ska få del i den himmelske världens välsignelse. Alltså, i ham har vi frimodighet. Jag ska... I alla fall som jag kan huska. Men för en god del år sedan så skrev jag ett dikt som heter Frihetens evige vår. Och det blev för någon dagar så otroligt levande för mig igen. En vandrare sliten och trött. En främling allt mera jag är. Men för mig har min frälsare dött. Snart hemma hos honom jag är. Ögat snart brister i döden. Och bruden till bröllopet går. Och glömd är den jordiska nöden i frihetens eviga vår. Då ska det skördas med jubel. Precis som det skrivet stod. Och bröllopet firas i glädje med dem som han köpt med sitt blod. I mitt öra nu redan tonar den eviga sångens ljud. I anden mitt öga har skådat vad mig evigt väntar hos Gud. Tänk, redan har slöjan lättats och ögat skymtat det ljus som evigt och härligt ska stråla när världsalltet lägges i grus. Jag väntar på uppbrottsorden. Jag väntar på himmelskt bud. Då jag säger farväl till jorden för att alltid vara hos Gud. I ham har jag frimodighet. Och vid troen på ham har jag adgang med tillit. Därför ber jag dig, mist icke mot det. Och så blir det icke det längre det viktigaste att jag förstår allt. Eller kan gripa allt. Men att Gud får åpenbara för mitt arme hjärte att han griper mig. Ja. Jag huskar för väldigt, jag hade varit frälst tror jag ett par år. Och så kom det en sån här mörk krise och det blev tomt och Gud blev borte för mig och det blev vanskligt att be. Och så ringte det på dörren, Nils, en kamrat i hembygd, och jag var väldigt glad för att få besök och tänka på något annat. Och så sa han, vad gör du ikväll? Ingenting, sa jag. Åh, fint, sa han, då blir det med till Ockelsjön på möte. Och det var ju det sista jag hade lust till. Men ikke sant? Jeg kunne jo ikke si til han at jeg har ikke tid. For jeg hadde jo just sagt at jeg ikke hadde noen planer, så for syns skyld var jeg nødt til å bli med. Men det var virkelig hykleri, altså. Og jeg satt ganske langt bak i lokalet. Filip Johansson hette han som preka. Og det må ha vært et sterkt budskap. Jeg tror ikke det var et øye som var tørt i salen. Folk ble berørt, men ikke jeg. Og jeg tenkte at det virker ikke på meg. Det hjelper ikke for meg. Og jeg trodde aldri møtet skulle ta slut, så jeg flykte hjem og stenge inn med for meg selv. Men i det møtet er nærmest slutt, så får jeg syn på der i Åkersjøens bedehus henger det et kjempestort bilde. Altså, som konstelsker må jeg si at det henger mange grufulle malerier på noen bedehus rundt om i Sverige, som noen lokal kunstnær har lagt og donert, så de må henge det opp. Og altså, der var det et bilde av stormen när Jesus kom och Peter fick gå på vannet men hållt på synge. Det var egentligen inte proportion på någonting, men det betyder mindre för jag blev välsignad. För jag hade alltid hört att när det glipper för mig, när jag synker, då ska jag gripe om Jesus. Och det är ju ett helt förfärligt råd när du följer i ditt eget hjärta att det är akkurat det jag inte kan. När folk fortäller mig vad räddningen är och så känner jag att det kan inte jag. Men i det vi ska gå ut så ser jag på bilden, det är inte Peter som griper om Jesus. Det är Jesus som håller i Peters hand. Peter hänger livlös där. Då blir det travelt att komma hem och slå upp och se vad det står. Och då stod det där att det enaste Peter gjorde det var att ropa hjälp. Och så står det, strax räckte Jesus ut handen och grep ham. Då såg jag det. Där gick lys upp. Allt som ska till för mig är att se hjälp. Det är ett vidunderligt evangelium, vänner. Tänk alltså, jag må bara la han få gripe mig. Då blir det frimodighet. Och alltså, och det förblir frimodighet så länge jag har fokus på Kristus. Jesus, han och ingen annan. Och alltså, du ska huska att nu är det i det nordiska land genom det sista år pågått en underminering av Guds ord och av evangeliets budskap. Man har liksom fått en övertro på mänskets förnuft. Och så ska man liksom välja vad som passar för oss i vår tid. Och så blir det kun det som det fallna mänsket upplever rimligt som ska godtas. Och då tänkte jag när jag satt med det här att ja, det är ju det som sker nu. Vi lever i en tid då kyrkan och mycket av Guds folk håller på att sälja sin andliga förstfödselsrätt för denna världens linsevälling. Det må vi inte som Guds barn. Vi må inte bara gli med i det här tause utan att ropa och si ifrån. Jag tror inte det är vårt kall att flyta med strömmen. Vi må besinne oss och så vakna upp. I femte Mosebok tredje vår Herren genom Mose förkynner att han vill göra ände på fangenskapet och välsigne folket. Och så säger han i kapitel tredje, men ordet är dig ganska när, i din mun och i ditt hjärte, så du kan göra efter det. Det hör ihop det. Ordet är dig när, i din mun och i ditt hjärte, så du kan göra efter det. Alltså en livsförsel som har en levande gudstro som utgångspunkt. Och Guds heliga ord som kompass för tanke och handling. Ja, men ser du, blir icke en slik livsförsel ufri. Du skall icke. Blir icke fort bara ett regelverk. Ja, jag vet, i gamla dagar fanns det nog en del syndakataloger som icke var så förankrade i skriften. Och jag huskade att jag var barn, så var de så bekymrade för en dam. De hade, trodde ju hon var en god troende, men då gick det rykter om att någon hade sett henne stricka på en söndag. Då har man skönt evangeliet alltså. Men jag vet inte om det är så mycket bättre idag. Det verkar som man tror att istället för att värdera vad säger Gud, vad säger ordet, så hiver man hela syndakatalogen och så är det ingenting som är galt. Och det bär i alla fall galt av sted. Jesus säger, där som dere blir i mitt ord, där är dere i sannhet, mina discipler. Och dere ska känna sannheten, och sannheten ska göra dere fri. Ja, blir det bara du skall och du skall icke, visst det bara blir ett regelverk för oss, då alltså, då blir det en tom och tung livsförsel. Men visst det blir uppenbart för oss att det här är för vårt eget bästa, då vi genom Guds ord och åndens uppenbaring får inse att det är sant det som sägs i Romarbrevets tredje kapitel, att värt människa är en lögner och Gud alene är sannfärdig. Då kommer jag att tänka på han, prästen i Finland, som var min mentor genom många år. Han är hemma hos Herren nu. Det fortaltes om han, som ung nyomvänt, så begynte han som visergutt i en bank, men han fick sparken efter 3 veckor för han snackade för mycket om Jesus. Och så blev han präst. Och så blev det upprör i ledningen och bland biskoper och sa det att man kunde ju inte ta Bibeln så bokstavligt. Det var ju fel. Så han skulle få besök av 3 mäktiga teologer som skulle tala den unge prästen till rätte. Och en av de teologerna var i tillägg naturvetenskapsman. Så nu kom de till den unge prästen för att tala han till rätte. Och de hade ju väntat sig att finna en vetskrämt ung man. Men han kommer ut på trappen smilande och sa, välkommen bröder, jag har satt på kaffen. Ja, sa den ene, men vi har ju väldigt många spörsmål till dig. Ja, jag vet det, sa han, därför har jag avsatt hela dagen. Men, säger Mikael, när dere har så många spörsmål, är det lov för mig att stille ett? Jo, då, det var det ju. Ja, mitt spörsmål är enkelt. Dere som kommer till mig med så stor frimodighet, sa han, är dere människor? De kikade på varann och smilte lite. Jo, jag menar allvar, sa han. Är dere människor? Jo, självföljlig var det det. Ja, sa han, la det stå fast. Romarbrevets 3 kapitel säger att Gud alene är sannfärdig, och värt människa en lögner ska vi begynna samtalen. Det blir en kort samtal. Och biskopen kom förtvilet hem och skulle övertala sin kone och ringa till Mikael Sandells kone. Kanske nå han den vägen. Men de visste inte vad de gjorde, för de gick från asken upp i elden. Biskopsfruen ringte och fru Sandell svarte och så sa hon, väldigt fint att du ringer. Nu må du snacka allvar med din man som är ärkebiskop. Och minne han om att han snart ska göra regnskap inför överhyrden. Då blev det inte något längre samtal där heller. Han gick i motvind en hel livstid. Och det gick det vildaste rykter om han av och till som icke var sann i det hela tatt. Men alltså, det var vidunderligt att få möta någon av de människor som har suttit under hans talarstol i 5 år. För de som hade suttit under Mikaels talarstol, de blev discipler. De hade tillit till ham. Alltså, Paulus säger att är vårt evangelium lika väl skjult, så är det för de som går förtapt det är skjult. För denna tidsalders Gud har förblindat deras sinn, så de ser icke lyset som strålar ut från Kristi evangelium. Vi må huska det, en stor del av befolkningen idag är blind och ser icke det. Det är ett lys som strålar ut. Jag får bara tacka Gud att jag har fått se det. Det är ett mirakel. Men de flesta ser det icke. För när vi vänder Gud ryggen blir hjärtat för mörka. Och så ser vi icke längre. Och då blir allt snodd på hodet. Ska ta med det också. Vad ska vi se här? I Jesaja kapitel 5. Jag är väl ett år eller två sedan jag blev stansad för det här verset. Jag satt och läste, eller rättare sagt Herren minnet mig om att jag skulle läsa Jesaja 5. Och när jag hade läst det, så jag läser nu från vers 20. Ve dem som kallar det onde gott och det gode ont, som gör mörke till lys och lys till mörke och gör bittert till sött och sött till bittert. Och jag läste det gång på gång och jo, det sa ju Noe, men så var det som Herren sa, läs det en gång till och märk dig i vilken orden det kommer. Det begynner med att det onde kallas för gott. Ja. Synden är inte så farlig. Det har man präkt i 20 år nu. Synden är inte så farlig. Det är bara någon gamla regler som folk satte. Nej, det ska vi inte tänka på. Synden, den är nog gott. Och när det har slått igenom, då kommer nästa steg. Det gode är något ont. Guds helige vilje och bud, det är något vi må kvitta oss med om vi ska bli lyckliga. Guds gode och helige vilje, det sanne och det gode, det är något ont. Så det är det sista stadiet och där är vi nu. Så jag tror inte det är så länge för han kommer igen. För detta bud som jag idag ger dig är icke för höjt för dig. Och det är icke långt borte. Men ordet är det ganska när i din mun, i ditt hjärta, så du kan göra efter det. Vi underkastar oss icke i rädsel, för det skapar bara ufria människor. Till frihet har Kristus frigjort oss. Men det är väldigt viktigt att poängtera idag att Jesus sätter fri. Men det är aldrig, aldrig en frihet till att synda. Den sanna evangeliska frihet. Det är vidunderligt. Tänk, han tillbyr mig frihet fra och synde. Han tillbyr mig frihet och säger, du tränger icke och synde. Då är vi tillbaka där vi begynte. I ham, i Kristus, har vi frimodighet. Till det blödande lam all ära. Uppstanden med auktoritet. Alltså, vi som önskar att hålla fast på Guds ord. Vi må minna varandra om det att bibeltroskap, det må icke bara sitta i hode, i doktriner och i kunskap, men också i vårt eget hjärta, i ond och sannhet. Efeserbrevet, läs gärna hela brevet då du kommer hjem. Tar icke lång tid, korta kapitel. Det förmanar oss till ett helig liv. Och han säger att i ham har vi frimodighet och i tillit till ham har vi adgang med tillit. Kvardags kristen vill äg vära. Syn för sagn, det kräv Guds ord. Samklang mellom liv och lära, det är himmelsång på jord. Det skrev Mattias Orheim allerede 1916. Vi ska börja och synge den sangen igen i våra församlingar. Och så till sist här, att hvis jag tror att Guds ord och Guds helige ond och dess gärning, det är det enda som kan skapa liv i ett människa. Och så samtidigt ha förståelsen av att mycket av dagens underhållning hindrar ondens gärning i våra liv.
Då må jag ju, oavsett vad andra menar, personligen ha lov till och delta i en verksamhet vår Moseböckerna, profetskrifterna, de historiska skrifter, psalmerna, evangelierna och de nytestamentliga breven är huvudsaken och grunden. Alltså, vi lever i en tid vår människan vänder Guds ord ryggen. Styres av tidsånd och själviskhet. Vi som är Guds barn må icke göra det, vi må uppmuntra varann. Spörsmålet må vara, vad säger Herren? Vad säger Guds ord? Jag ska läsa igen från Efeserbrevet. Kapitel 1. Jag ber om att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, må ge dere visdoms- och åpenbaringsånd till kunskap om sig och ge deres hjärter upplyste ögne, så dere kan förstå vilket hopp han har kallt dere till och vår rik på härlighet hans arv är bland det helige och vår överväldigande stor hans makt är för oss som tror efter verksamheten av hans väldige kraft. I ham har vi frimodighet. Huskar du icke nu antra den här förmiddagen, så vänd ditt blick mot han. Vänd blicken bort från dig själv. Du ser, när det gäller vårt förhåll till Gud, dräller sig allt om Kristus. Det gör det. Jag ska läsa någon vers till här, från vers 7. Efeserbrevet 1:7, hör. I ham har vi förlösningen vid hans blod, syndernes förlatelse, efter hans nådes rikdom. Denna nåde har han gett oss i rikt mål, med all visdom och förstånd, där han kungjorde för oss sin viljes mysterium, efter sitt fria råd som han förut fattat hos sig själv, om ett frälseshushåll i tidens fyllde, och samle allt till ett i Kristus, både det som är i himmelen och det som är på jorden. När jag läste det här så tänkte jag på den här sången där Jesus satte själen fri. Ja, det är lite en sång. Alltså, som nyomvänt när jag kom till Norge och mötte den sången, det gick genom marg och ben. Där Jesus satte själen fri. Ja. Och tänk på det där verset. Så fjärn Guds himmel syntes mig. Det blir ju som någon gång dessvärre. Så fjärn Guds himmel syntes mig, för Jesus uppenbarte sig. Ja. Men där sker det nog. Herre, vi tackar dig att du har makt och sätter vår förtapte själ fri. Tack att den mest misslyckade och mest förtapte kan ropa till dig och säga, jag kommer Jesus, hjälp! Och du hör det ropet. Och den som ropar sitt hjälp till dig ska aldrig gå förtapt. Välsign oss och bevara oss i troen. I Jesu namn. Amen.